Så att om du börjar med 100 bakterier så har du då efter 4 timmar 26 000 bakterier. Det är fortfarande ingenting.
Det låter som någonting.
Ja, precis. Vissa kvällstidningar så kan man ju skrämma upp folk med det. Men det är ingenting. Men sen efter 6 timmar 400 000 bakterier. Ja, 8 timmar 6 miljoner bakterier. Det här någonstans. Ja, men som vi har sagt, en droppe saliv innehåller 100 miljoner bakterier. Så 10 timmar, då behöver vi komma upp i 100 miljoner. 12 timmar, miljarder. Alltså det är där någonstans maten börjar så att säga bli dålig.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack ska du ha.
Och såklart du som lyssnar. Jag som haft äran att få äta lunch och middag med dig många gånger vet ju att du är en person som verkligen njuter av mat och dryck.
Mm.
Men jag vet inte vad du tycker om den här rätten som nämns i ett klipp från Sveriges mästerkock.
Det är de godaste kroppkakor jag har ätit.
Va?
Så för mig får du ett rungande ja, det ska du klart för dig. Lingorna var också väldigt goda.
Gillar du kroppkakor?
Ja, jag har bara ätit det faktiskt ett par gånger. Det var supergott alltså. Men Göteborg är ju inte kroppkaksmäcka, men jag var i Kalmar och där hade de ju kroppkakor.
Det brukar ju beskrivas som någon sorts sydsvensk dumpling.
Nej.
Jo.
Ja, det är väldigt... Dumpling är väl liksom, det är en vetebulle. Det här är ju potatis.
Ja, en sydsvensk dumpling.
Jo, men det är som att säga att spaghetti är som potatis i ormform. Det är det ju inte. Utan det är ju denna underbara potatisbulle där. Och sen så det här underbara fläsket inuti. Och så den underbara lingonsylten och det underbara smälta smöret till. Så att det är supergott.
Det här är ju bara ett litet stickspår. Men i det här avsnittet som i stort kan sägas handla om hållbarhet på mat finns många frågor som handlar om temperatur och lagring. Och den första som kommer från vår lyssnare Erik rör just kroppkakor.
Hej Agnes, för ett tag sedan så kokades det kroppkakor hemma hos oss. Kväll blev till natt och när klockan slog ett och de nykokade kroppkakorna inte helt hade hunnit svalna så ville jag ställa in de ljumna kroppkakorna i kylen. Otänkbart tyckte min sambos mormor och en debatt utbröt. Visserligen så har jag hört att man bör undvika att lägga in varm mat i kylskåpet för att inte öka temperaturen på andra livsmedel, men hur farligt kan det vara? Hjälp oss Agnes att reda ut det här.
Jag vet ju att du brukar tycka det känns lite konstigt att gå in och döma i familjekonflikter. Men här har alltså Erik och Eriks sambos mormor råkat luven på varandra kring temperaturen på kroppkakorna som ska in i kylen. Är det okej att stoppa in de ljumna som Erik säger eller bör de ha svalnat helt? Först som sambos mormor tycker.
Alltså ljumna det är väl typ 35 grader eller något sånt där och rumstemperatur är ju 22-25 sådär, så att det är ju inte jättestor skillnad, så att det tror jag är jättebra. Jag tittade faktiskt på Livsmedelsverket och de är ju lite mer sådär att man ska hetsa in den här maten. Jag brukar ju alltid låta grejerna stå på diskbänken och sådär ett tag, men de ansåg att man ska ställa in grejerna så fort som möjligt och deras gränsvärde var att om det var mindre än en halv liter mat, då kunde man ställa in den direkt, fast då är den ju jättevarm. Var det mer så skulle man låta den svalna av då.
Du är ju inte alltid överens med Livsmedelsverket, men det här tycker du låter rimligt.
Ja, jag tänker mitt stackars kylskåp att det tycker nog inte om att få riktigt varm mat i sig. Men var det inte du som sa att moderna kylskåp är så himla effektiva så att de klarar det?
Jag trodde att det var så, men efter att ha varit inne på Livsmedelsverket så är jag lite
tror du
osäker.
Inte det längre? Nej. Just det.
Men kan det vara farligt på något sätt som Erik skrev att ställa in dem om de inte är svala?
Nej men alltså om det är jättevarm mat, alltså man ställer in en hel gryta med vätska då och sen är den 60-70 grader, då ökar temperaturen runt den här grytan så att andra grejer blir ju varmare än de ska vara. Det ska ju vara mellan 4-8 grader i kylskåpet och då förstör man ju kylskåpsmiljön där ett tag. Så att det är ju därför man vill låta det svala av först ute på diskbänken då. Livsmedelsverket tyckte liksom att är det mindre än en halv liter, då får man ju tänka sig att man lägger de här kroppkakorna i ett litermått och sådär. Så har man 15 kroppkakor, då blir det ju mer än en halv liter. Liksom. Och de skulle vara helt heta så är det då inte lämpligt enligt Livsmedelsverket. Och jag skulle inte heller ställa in en massa het mat. Men är de ljumna, då är det ju bara 10 graders skillnad mot rumstemperaturen. Så då blir ju inte kylskåpet så mycket mer uppvärmt än om de hade fått stå och bli rumstempererade.
Man har här fått fram ett kompressorkylskåp med stora utrymmen, netto 120 liter för både kyl- och frysförvaring. Det stora frysfacket, 17 liter, är för långtidsförvaring av djupfryst.
I denna käcka kylskåpsreklam från 1962 låter det ju som att det inte finns några problem alls. Men i köket kan det ju tyvärr ganska lätt uppstå konflikter kring just kylen. Och här har vi, tro det eller ej, faktiskt en till familjebatalj som du förväntas gå in och döma i. Så här skriver Anna. Hej Agnes och Christer såklart. Hemma hos oss har vi två läger gällande kylskåpet. En som tycker att mat ska förvaras i sluten förpackning och en som inte tycker att det är så noga med sånt. I kylen kan det stå rester av opaketerade grejer i olika skålar och tallrikar. En halvdrucken smoothie står i ett glas utan plastfolie och så vidare. Det är inget som direkt är för gammalt, men det är oförpackat. Igår hittade jag till exempel en skål med rå marinerad kyckling utan plastfolie i kylskåpet. Detta kändes lite ofräscht eftersom jag vet hur noggrann hygienen måste vara kring hantering av rå kyckling. Men hur är det egentligen? Är detta en bakteriehärd att ha oförsluten i kylskåpet? Eller kan min man fortsätta stoppa in oinplastade saker, både tillagade och otillagade i kylskåpet, utan dåligt samvete? Tack för ett mycket bra program. Hälsar alltså Anna.
Mm, det var ju lätt att döma här då. Så då dömer vi till mannens favör här då. För att även om det skulle nu vara så att det är jättemycket bakterier i någonting, så kan bakterier aldrig hoppa liksom ut ur något kärl eller mellan olika matvaror. Så att de ligger ju där de ligger. Vi odlar ju bakterier på labb i såna här agraplattor. Man sitter ju och luktar på dem och tittar på dem och vänder på plattorna, så det händer ju absolut ingenting.
Jag tror det är först hand att förslutningen handlar om att andra grejer i kylen inte ska ta smak. Ja. Det är ju jättetråkigt om mjölken börjar smaka kyckling till exempel.
Precis.
Eller lök.
Just det. Så har jag alltid tänkt också då, så att det kan bli lite äcklig. Men det kanske bara är inbildning, att man känner att smaken blir sämre om de inte har ett lock på sig.
Hur är det hemma hos dig? Spontant känns det ju inte som att du är så där jättenoggrann med att plasta in och täcka allt perfekt.
Jag brukar ju ställa in grejer i små porslinsgrejer med ett litet tefat på då.
Du har alltså tefat som lock till skålen?
Ja visst. Den passar ju, det är ju en servis.
Men kan inte det bli otroligt stökigt när man ska plocka ut, så river man ner ett fat och det splitter hela kylen?
Jo, det kan bli stökigt, men de där kan man ju också ställa på varandra och sådär. Det är ju min man som städar kylen, får ju tillstå då. Så att, men jag tror jag har använt i mitt liv 2 gladpack förpackningar eller så. Eller
vad hade 3, du dem kanske till?
Jo, men just att lägga på sånt där. Jag gjorde ju häromdagen kyckling i gryta då med gräddsås och så. Och då blev det en massa kyckling som låg på ett uppläggningsfat. Och då fick jag dra över den här med lite sån plast.
Men 2 rullar på ett helt liv, det var inte mycket.
Ja, kanske 3. Men aluminiumfolie i alla fall, det är bara 1 rulle. För det är världens mest energislukande industri. Så det kan man ju aldrig använda i onödan. Man kan ju behöva använda det för vissa grejer då. Men folk som slår in smörgåsar i aluminiumfolie, det tycker jag inte om.
Det har jag gjort.
Ja, det, jag hoppas du slutar med det.
En grej som är lite extra kul med att få göra den här podden ihop med dig är att jag kommer i kontakt med så många grejer som jag aldrig annars hade kommit i närheten av, högt och lågt, tack vare all research som måste göras. Som den här låten då, till exempel Doggybag med Whack Whack Kingdom. Hur ljudsätter man en fråga om Doggybags, var frågan. Ja, svaret låter alltså så här. Och nu kommer själva frågan, Agnes, är du beredd?
Mm.
Det är Rickard som skriver: Doggybag, fara för bakterietillväxt? Frågetecken. När man äter på en restaurang och får en större portion än man orkar, så är det ju vanligt att be personalen om en så kallad doggybag, en liten matlåda av engångstyp plus en påse med handtag som den kan bäras i. Men när man lägger den överblivna maten i lådan är den ju inte ätvarm, kanske mer ljummen, alltså långt ifrån kylskåpssval. Sen tar det några timmar, kanske många, innan matlådan hamnar i kylskåpet hemma. Är det då risk för farlig bakterietillväxt under tiden, eftersom förvaringstemperaturen är hög än vad som rekommenderas för matvaror? Med vänliga hälsningar, Rickard. I all sin enkelhet en väldigt intressant fråga. Tänk om Rickard ska på bio efter restaurangen. Det är ju flera timmar i rumstemperatur för doggybaggen. Och så kyls den ner på vägen dit och hem och sådär. Det låter väl inte bra?
Nej, men jag började räkna lite grann på det här, för att det är ju så med bakterier. Alla de här hopplösa artiklarna som jag klagat, så mycket bakterier på ditt tangentbord, bla bla bla. Och så ser du 10 bakteriekolonier och det är ju ingenting. För om vi ska prata om en mängd bakterier som maten riktigt ska bli dålig, man ska bli sjuk, så pratar jag om typ 100 miljoner bakterier då per kvadratcentimeter eller gram eller sånt där. Och då är det ju så här att bakterier, de delar sig ju, så att om vi har 100 bakterier från början, så säger säger vi att de delar sig en gång i halvtimmen, säger vi. Så då har vi 100 bakterier och så har vi 200 bakterier efter en halvtimme, 400 bakterier efter en timme då. Det låter mycket, men det är absolut ingenting. Men jag räknade på det här då, så att om du börjar med 100 bakterier så har du då efter 4 timmar 26 000 bakterier. Det är fortfarande ingenting.
Det låter som någonting.
Ja, ja, precis. I vissa kvällstidningar så kan man ju skrämma upp folk med det, men det är ingenting. Men sen efter 6 timmar 400 000 bakterier, ja, 8 timmar 6 miljoner bakterier, det här någonstans. Ja, men som vi har sagt, en droppe saliv innehåller 100 miljoner bakterier. Så 10 timmar, då behöver vi komma upp i 100 miljoner. 12 timmar, miljarder. Alltså det är där någonstans maten börjar så att säga bli dålig. Och det här förutsätter att det delar sig ganska snabbt, alltså en gång i halvtimmen. Det gör den säkert inte när den är i rumstemperatur och så. Det är ju sådana så kallade exponentiella kurvor som det här vi såg under covid. Precis samma med smittsamhet. Man har en, så har man två, så har man fyra, så har du åtta och sådär. Och det är ju det som gör att den här tiden är så viktig. Så att 4 timmar är ingenting. 6 timmar är nästan ingenting, men 12 timmar, då är det helt plötsligt mycket då. Så att jag glömmer ju ofta, ja, man, den står och ska svalna på köksbänken och så kommer man och lägger så glömmer den där. Och har den stått över natt, då får man nog räkna med att det har blivit ganska mycket bakterieväxt. Men stoppar man in det innan man går och lägger sig, då är det lugnt.
Jag har aldrig sett det med egna ögon, men händer det att du själv ber om en doggybag när det blir något över från en dyr restaurangmiddag?
Ja, lite grann. Jag har gjort det några gånger. Alltså, när jag bodde i USA, då var ju det väldigt vanligt. Men det var ju på 90-talet, då förekom det inte i Sverige då. Men då tog jag faktiskt, det var ju på min fina kvarterskrog, då var det lite kött som jag inte orkade äta, och andra gånger lite fisk. Och då fick jag just lite sån här plastfolie, och det gav jag faktiskt till Nisse.
Din lilla hund alltså. Det är bra om det är någon som lyssnar första gången. Vem är Nisse? Är det Agnes man? Vad konstigt.
Men själv har jag inte ätit doggybag-mat så.
Idag så kokar jag jasminris, och mitt tips är att alltid tvätta jasminris. Och det är nämligen för att det sitter massa stärkelse runt varje riskorn. Tvättar man inte bort det så får man grötigt ris som är hårt i mitten. Och vem vill ha det?
Grötigt ris som är hårt i mitten vill man ju helst inte ha. Det var kocken Jenny Valdén vi hörde där, och det blev faktiskt lite av en aha-upplevelse för mig. Det här med sköljning eller tvättning av riset, i min enfald trodde jag att det handlade om att få bort smuts, sand och grus. Men det gäller tydligen stärkelse, visste du det, Agnes?
Ja, det visste jag.
Ja, det är klart du visste det.
Men framförallt gjorde jag ju det här misstaget, det var ju så hemskt. För jag misslyckades 2 år idag med min Janssons frestelse. Och varför gjorde det? Jo, därför att jag skulle göra det till jul så mycket. Så att då stod jag och skar den där, och då la jag potatisstavarna i en bunke med kallt vatten, och då kommer det ju ut stärkelse då, och så sköljde jag bort det och så la jag in det här i ugnen, och de blev ju aldrig mjuka. Och det spelade ingen roll hur länge de stod där och grädde och vatten och allt. Och då insåg jag att jag visste ju inte det, att det var så viktigt med den här stärkelsen på utsidan av potatisbitarna då, på något sätt, att det är det som gör hela den här. Och så gjorde jag om samma misstag i år igen, och jag glömt det. Och när jag serverar den och liksom alla, men ser jättefin ut, och så var det alldeles hård.
Men riset då? Sköljer du ditt ris?
Ja, alltså, nu är det aldrig jag som kokar ris, utan det är min mamma. Han köper ju sån här som ligger i små plastpåsar. Och de står i en stor kastrull med vatten liksom. Så det blir avsköljt.
Apropå ris skriver signaturen U så här. Kokt ris framställs ibland som livsfarligt. Jag brukar koka till middagen, sen lägga i matlådan, men ibland står grytan en timme på bänken innan maten ställs in i kylen. Jag har aldrig blivit magsjuk, men alla säger att det är så farligt. Hur känsligt är ris egentligen? Vänliga hälsningar från signaturen U.
Nej, men det är klart att det inte är livsfarligt, och stora delar av världens befolkning äter ju ris varenda dag. De har säkert inte så mycket kylskåp och sånt. Men det här handlar ju också om tid då förstås. För att i ris så kan det finnas sporer då. Och det är en särskild liten form av bakterier, en överlevnadsform. Det är väldigt få bakterier som kan bilda sporer. Men de där kan yra omkring i luften, och de dör inte i torka och sådär. Så att de finns där, och sen kan de väckas till liv. Och så kan de bli bakterier, och så kan de kallas bacillus. Och då är det Bacillus cereus, som är en art som kan bilda toxin som man kan bli magsjuk av. Men det är ju precis som med det här exemplet med doggybaggen, att om vi har 100 sporer där från början, så efter en timme kanske vi har 100 levande bakterier, och så efter 2 timmar så har vi 400 levande bakterier, och så ska de börja bilda toxiner och sånt där. Det tar ju absolut till nästa dag innan det här riset då eventuellt, om man hade sån här Bacillus cereus i det, skulle bli så att man blir magsjuk av det. Och som sagt, han har ju aldrig blivit blivit magsjuk av sitt ris, så det är bara att fortsätta.
Men detta toxin dör inte om man hettar upp maten igen?
Nej, alltså själva toxinet är ju ett protein då, det är ju inget levande. Men det blir inte förstört av kokning och stekning och så. Det behåller sin aktivitet. När de väl är bildade så hjälper det inte att koka maten igen.
Det är väldigt hemskt tycker jag, för att så här tror ju jag om all mat, att bara jag hettar upp den så är det ingen fara. Mm. Men det gäller alltså inte för de här toxinerna.
Nej, allting levande dör ju med över 60 grader ungefär. Så att alla levande bakterier, så att om du har fått en massa bakterier i din mat så dör ju de helt enkelt när du äter upp dem. Men just toxinbildare, om de har fått ligga. Men då måste de ju andra sidan ligga ganska länge för att bilda sina toxiner och så. Så att...
Men när de väl är bildade, då går det inte att koka bort dem eller mikra bort dem eller steka bort dem eller ha dem i ugnen.
Nej.
Då är det kört.
Ja.
Ah, okej. Okay. Hej Joe! Buster säger han beställer två spaghetti speciali och massa frikadelli.
Tyvärr kom inte min favoritdel med i det här klippet från Lady och Lufsen när restaurangägaren Tony säger sacramento idiot och jag ska giva dig på moppo. Det säger han till servitören som kommer med ben istället för spaghetti till sina hundgäster. Men det är inte gulliga hundar det handlar om i nästa fråga. Här är det pastan som står i fokus. Hej Agnes och Christer. Ligger det någon sanning i att man kan bli förgiftad och till och med dö utav kokt pasta som värms upp dagen efter eller ett par dagar efter kokningen? Den brukar stå i kastrullen någon timme tills den kallnat och sen sätts in i kylskåpet. Det verkar helt livsfarligt att leva när man som jag inte kan låta bli att läsa allt som dyker upp på nätet. Tack för ett lärorikt program. Vänligen Elna, 87 år.
Ja.
Det låter ju som att det har gått bra i imponerande många år hittills. Och det får vi väl hoppas att det fortsätter att göra, vad den må stå på nätet. Men vad säger du om det här, Agnes? Kan man bli förgiftad och till och med dö av kokt pasta som värms upp dagen
efter? Döden är betydligt överdriven, skulle jag säga. Jag har aldrig hört talas om någon som har dött av pasta. Men det låter ju som förträffligt hantering av pastan. Den står där en liten stund och sen så sätts den in i kylskåpet. Det är ju exemplariskt. Kanske just därför Elna har blivit 87 år.
Men om det skulle vara några lurigheter med pastan, är det samma toxiner som i riset?
Ja, det är bacillus. Ja, precis.
Det här är urintressant, tycker jag, i all sin enkelhet. Alltså på nyårsafton 1999, den stora firandet inför millenniet, nyårsaftarnas nyårsafton, minns den kanske?
Nej, absolut inte.
Då var jag i Dominikanska republiken med mina kompisar Josefina och Jennifer. Jättefint ställe, men det var väldigt svårt att få tag på veganmat på restaurangerna. Det fanns i princip bara kött och fisk och kyckling på menyn. Så på självaste nyårsafton serverades jag den väldigt oexklusiva rätten kall pasta med olivolja och ketchup som de skrapade upp ur någon gryta inne i köket. Den pastan måste ha stått alldeles för länge, för så matförgiftat som jag blev, och det har inte varit sedan dess. Jag hoppas aldrig det händer. Jag trodde på riktigt att jag skulle dö, och det blev inget firande alls. Och Jennifer som var med, hon blev sen polis, och jag tror hon jobbar på Säpo nu. Hon tyckte att jag var en sån mes, för själv hade hon nämligen vandrat genom en djungel matförgiftad på en tidigare resa i Sydamerika. Så hon tyckte att det var lite klent att jag ville stanna kvar i sängen några dagar. Men om man har blivit bacillusförgiftad, då blir man sjuk, kan jag berätta för henne om jag träffar henne nu. Åh, vad dålig man blir.
Men viktigt är ju att det är ju ingen infektion, för man blir inte sjuk av de levande bakterierna så att säga, utan det är ju det här toxinet som de har bildat i maten. Så att det är inte smittsamt, det går över, alltså det är klart, man kräks ju ganska länge och sen känner man sig ju fruktansvärd efteråt och så. Men det är inte en livsmedelsorsakad infektion då, utan det är bara vidrigt.
När du hör det här ljudet, Agnes, då ska du tänka på att den vuxne som kör runt på den här barnvagnen kanske har dig i en lur i ena örat och lyssnar på sin gulliga bebis med andra. Så verkar det i alla fall vara för vår lyssnare Jenny. Tack för en underhållande och lärorik podd, skriver hon. Jag brukar somna till den och sen lyssna om på barnvagnspromenaden dagen efter. Just nu håller en ny och spännande värld på att öppnas eftersom jag är förälder till ett barn som är i övergången till mer fast föda. Burkmat är det som vi haft mest framgång med i det här matstadiet hittills. Slottsgryta och grönsaksgryta med kyckling verkar vara det bästa som hänt henne. För att inte tala om de där klämmisarna. smidigt men dyrt i längden. Nu till min fråga. Jag undrar om hållbarheten på dessa matvaror. På barnmatburken och klämmisarna står det att de kan förvaras ett dygn i kylskåp, vilket ju är en rekommendation som inte syns på någon annan mat. Vadan detta? Vad händer till exempel om jag låter en burk öppnad fruktpuré stå i kylen i 3 dagar och sen ger till barnet? Tacksam för svar, Jenny. Vad händer om fruktpurén står i kylen 3 dagar? Blir den farlig för barnet då?
Det händer naturligtvis absolut ingenting. Men de här barnmatsburkarna, de är ju värmesteriliserade. De är ju kokade, så locket sugs fast. Det är därför man måste dra upp det och det klickar och sådär. Så det finns 0 levande bakterier när man öppnar burken. Och det bästa är ju då, om man inte ska äta hela burken, att man tar då med en sked och lägger på en tallrik och så matar med barnet. Och så ställer man in burken och då har det kommit högst in 5 bakterier då från den här skeden då, för en sked eller kniv eller gaffel har ju typ inga bakterier på sig, den har legat torr där i lådan och de tillväxer ju knappt i kylen heller då, så att det händer ju absolut ingenting. Den kan säkert stå hur länge som helst, nästan. Men däremot, man tar den här burken och så en sked, stoppar ner och så stoppar in i barnets mun och så ner skeden igen fram och tillbaka, då tillför man ju barnets munbakterier där i den här burken. Och då blir ju hållbarheten mycket kortare. Den kommer ju naturligtvis klara 1 dygn. Men vi har ju väldigt mycket bakterier i munnen. Nu har inte barn lika mycket som vi då. Vi har ju 100 miljoner per 1 milliliter. Alltså en sån kryddmått, en sån jätteliten sked då. Så det är därför man inte ska liksom ta en sked, stoppa sin mun och sen stoppa ner i marmeladburken och sen man stoppar i kylen. För det blir ju lägre hållbarhet. Det är ju inga farliga bakterier, för det är ju barnets egna bakterier. Det är ju bara munbakterier, men de kommer ju börja käka på maten och bilda äckliga ämnen som luktar och smakar illa och sådär, så att man får minskad hållbarhet. Det är precis som alla föräldrar säger att barnen, det kanske inte är några barn som dricker mjölk längre, men förr i världen så var det ju tonåringar som ställde sig och halsade ja. Då och då var föräldrarna arga. Och det är ju riktigt, för då får man in de där munbakterierna i mjölken liksom, och då påverkar det hållbarheten då.
Jenny skrev ju 1 dygn att det stod det på hennes burka. Jag tror att det vanligaste för stora barnmatstillverkare är att det står 2 dygn för burken. Om man söker så står det att när du öppnat en glasburk med barnmat håller den 2 dygn i kylen med locket på. Fruktpuréer håller 5 dygn i kylen med lock. Om du väljer att ge ditt barn mat som har passerat bäst före datum är det viktigt att du luktar och smakar själv.
Jaha, det är ju magiskt tänkande. Varför skulle en slottsgryta hålla 2 dygn och en katrinplommonpuré 5 dygn? Det finns ju ingen anledning.
Vår flitiga producent Hanna mejlade för att fråga hur det kommer sig att barnmatstillverkares produkter bara verkar hålla i 2 dagar, men annan mat klarar sig längre. Och då svarar de faktiskt fullt förståeligt, för att säga. De svarar så här: det är ingen skillnad på vår mat och annan mat, men som tillverkare av barnmat vill vi ha den här rekommendationen. Vi garanterar som tillverkare att produkten är säker när den levereras, men vi kan inte påverka vad som sker efter att förpackningen är öppnad och hur den sen hanteras i hemmen. Det fortsätter här om du vill höra mer.
Nej, helst inte. Nej, men det viktigaste är i alla fall att man ska inte ha något som man har haft i munnen och sen ner i en burk som man sen ställer i kylskåpet. Och gör man inte det utan tar en rent bestick från lådan och skopar upp, så finns det praktiskt taget 0 bakterier på dem. Och därför tillförs det inga bakterier alls. Och alltså högst 5 stycken eller sånt där. Och det finns ju en bakterie som heter Listeria som kan tillväxa i kylskåpet, men den har vi ju inte liksom åkande runt i luften och sånt där. Så att den kan liksom inte tillväxa där. Så det kan absolut inte hända någonting. Sen kan det ju bli, i och med att det öppnas så kommer ju syre till och då får den oxidation och fetter och så börjar härskna. Men det går ju inte på 2 dagar. Men det är därför mat inte är lika god efter 4 dagar som direkt och så. Men det har ju ingenting med säkerhet att göra. Och det är ju inga kulinariska sensationer om man inte är 6 månaders barn. Så, den här slottsteken. Så jag tror inte att dess fantastiska aromer kommer att vara så påverkade efter några dagar.
Jag känner att jag vill träda ut till barnmatstillverkarnas försvar. Om det hade varit jag hade jag också sett till att ha ett kortare, tajtare bäst före datum. Bara för att minimera risken att något ska hända. För det skulle sänka hela businessen. Om ett barn blev sjukt och så skulle det bli något drev på nätet. Och...
ja, just det. Jo, men självklart. Men det handlar ju om en massa, eventuellt en massa matsvinn och oroliga föräldrar och hit och dit. Så jag lastar inte dem, men... Det förhåller sig inte så att den här slottsteken kan bli dålig på 3 eller 4 dagar i en burk som har öppnats och man inte har stoppat ner fingrarna i och inte slickat på burken och inte stoppat en sked i som man haft i munnen. Så det är helt omöjligt.
Sneaky Snitch heter det här mystiska stycket, och en grej som faktiskt är lite mystisk med den här podden är att så fort vi tar upp ett ämne eller tema så tenderar det att komma 1000 sinom 1000 följdfrågor på samma tema i form av lyssna mig. Engagemanget är ju helt fantastiskt, men som min brorsa sa när vi såg sig i helgen, jag tycker att Agnes-podden är jättebra, men ibland låter det som att ni pratar om saker ni redan har pratat om. Ja, precis, och det beror ju på det här då, att det hela tiden kommer nya frågor om varje ämne vi tar upp. En typisk sån grej är mögel. Det räcker troligtvis som att jag har nämnt det här laddade ordet en gång för att det ska komma nya frågor. Och hela poängen med programmet är att besvara dem, så jag antar att det bara är att fortsätta beta av. Vi har skapat ett monster.
Ja, mögelmonstret.
Hej på er i studion. Har lyssnat på många av era samtal, lärt mig massor, skrattat, men också blivit skeptisk ibland. Nu undrar jag lite om mögel. När mögel finns i ost kan vi äta det. Om det finns i sylt måste vi kasta hela burken. Jag har hört att även om jag tar bort det synliga möglet så finns sporerna kvar och är farliga. Hur är det, Agnes? Kan jag äta saker som blivit lite mögliga om jag tar bort det? Eller dör jag? Har inte vågat prova. Ost äter jag gärna. Bästa hälsningar från Anneli.
Ja. Ja, det är lite komplicerat med mögel. Det finns ju, mögel är ju svampar då, så att de består av hyfer som är långa, långa trådar. Och sen så, det är ju samma med svampar i skogen, de har en massa trådar nere i marken. Och sen så kommer det upp en sån här som det vi tänker är svampen, men det är en fruktkropp. Det är ett sätt för dem att sprida sina sporer och spridas iväg. Och mögel, det är samma sak där, det är långa hyfer då, de här trådarna. Och sen så luddet vi ser, det är en spridningsanordning som bildar sporer då, som kan åka med luften då. Så vi har svampsporer som åker runt i luften, så det är därför det kan landa på saker och ting och så växer det mögel där då. Och då finns det en fruktansvärd massa olika mögelarter då, som en del kan växa på bröd och sånt här. Det är liksom 3-4 grupper av mögel, och en del av dem bildar toxiner och en del gör det inte och sådär. Så att man ska ha riktigt koll på exakt vilka mögel man kan äta och inte äta, och på vilka livsmedel, så får man nog forska i åratal, tror jag. Ett vanligt mögel är den här penicillium. Det betyder pensel. Om man tittar i mikroskop så ser de här luddet ut som små penslar. Och det var ju det som gav upphov till penicillin en gång. Det var ett fantastiskt antibiotikum. Och man har ju även penicilliumarter som man använder och gör sådana här grönmögelost och sådär. Och då äter man ju det, och det är ju jättegott och så. Men i vissa livsmedel där det inte ska vara, så kan det ju då ibland bilda mögeltoxiner. Och sen så smakar det ju väldigt illa och så. Så att då finns det ju lite regler där, att så här mjukt bröd i alla fall, om det är mögligt på utan, så har det oftast vuxit in ganska långt, och så det är väl lika bra att slänga det. Då får jag säga att jag med mitt surdegsbröd som jag bakar själv, det är ju ganska kompakt, och så inte slänger jag ett helt sånt för att det ligger en liten mögelkoloni på ytan, utan då skär jag bort den faktiskt. Ost är ju väldigt resistent mot angrepp av bakterier och mögel och sånt där. Alltså hårdost, för den är ju gjord av bakterier som har bildat en massa ämnen då som vi tycker smakar gott, och där är det liksom ingen bra miljö för någon annan att växa då. Så att där räcker också att skära bort, ja, ett par centimeter runt och så. Och sen däremot, om man har sådana frukt och grönsaker, tomater och päron, så om de möglar så får man räkna att det är hela frukten är möglig och slänger den då. Och sylt är ju också intressant, för att det beror på om sylten är kokad på det gamla sättet med jättemycket socker som konserveringsmedel. 500 gram socker per kilo bär. Sockret är ju ett konserveringsmedel, så att då kan inte möglet tillväxa, alltså de här hyferna, utan då kan man ta bort det mögliga och äta resten. Men däremot om det är sån här modernare sylt med mindre socker då, så hämmar man inte mögelväxten in där, utan då får man betrakta den som kasserad då. Nötter är ju känt att det är inte så bra, det ska man inte äta mögliga nötter, utan då får man slänga nöten då.
Du sa att du trodde det krävdes flera års forskning för att komma till bukt med exakt vilket mögel som är vad och hur farligt det är och sådär. Livsmedelsverkets generella råd är: ät inte mat som har möglat. Men precis som du säger, så många är inte så farliga, utan då verkar det vara en regel att man ska skära bort med minst 2 centimeters marginal.
Sen började jag ju min årslånga forskning med att titta på lite vetenskapliga artiklar och tittade i den här PUB-medicinska databasen och på toxiner då. Och då fick jag en massa artiklar, men det som var så intressant, som gjorde mig ganska fascinerad, det är ju att det här finns massa vetenskap. Och då pratar vi om mögeltoxiner som kan finnas i mjöl och sånt där. Alltså det har kommit in mögel liksom i kvarnarna som har malt ner det och sådär. Och möglet är ju dött och det finns ju inte där, utan det är ju toxinet. Men det har man ju en massa övervakning på då. Så att om man köper vanligt mjöl och sådär så är det väldigt låga nivåer. Man har gränsvärden och allt sånt där. Men det fick mig att tänka på hur tacksamma vi ska vara över våra enorma livsmedelskontroller vi har. Och folk säger, åh, det var bättre förr och maten var mycket nyttigare. Så det är totalt nonsens. För att man hade ju malt ner massor av mögel och parasitsvampar och allt möjligt i mjölet. Så att det är något som är grundfel. Den här. Det sprids ju ofta den här att då, dagens mat innehåller ingen näring och den är så urvattnad och giftbemängd och så. Men då tänker man ju inte på alla naturliga gifter då som man fick i maten förr. Så då har man ju faktiskt tittat på sån här mat som man, om man har odlat och utan några gifter. Så ja, visst, då blir det ju lite mindre av dem, men det blir ju mer av de här naturliga gifterna då, för då bekämpar man ju inte de här mikroorganismerna då som...
Och de naturliga gifterna kan också vara mycket farliga.
Oh ja. Alltså, det är naturligtvis inte farligt. Det kommer inte hända något för man äter ett mögligt bröd. Min mamma smackade alltid i sig mögligt bröd och ost och sa, åh, det är jättebra. Penicillium och det är penicillin, det är nog bra. Och hon dog ju absolut inte av det.
Men hon dog till
slut. Hon dog till slut, och jag tror inte det beror på detta. Men det är ju säkert en anledning till att vi lever så fruktansvärt länge idag. Det är ju just att vi har så bra livsmedel, så att man hade ju liksom infektioner, levande bakterier i maten, och man hade som sagt mögelgifter och självdöda råttor och allt möjligt för i sin mat. Så att det finns ingen anledning att romantisera det.
En sak som har kommit upp i någon tidigare diskussion om mögel, det är det här när man köper jordgubbar om sommaren och några stycken är mögliga. Då verkar ju det, tack och lov, vara så att det räcker att göra så som jag brukar göra, att man plockar bort de mögliga och äter resten.
Ja, ja, herregud. Annars skulle ju vara helt... skulle man bli helt deprimerad. Det är ju alltid någon som är möglig. Och oftast inte de som är längst upp.
Nej, nej, där har de lagt på snygga bär.
Ja, just det. Ja.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så tänker jag på ett talesätt som min morfar brukade använda. Bättre lyst till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Men när det gäller kylskåp borde man väl snarare säga, bättre att kyla den kroppkaka som kokt än att ställa den het i kylen.
Ja, just det, precis.
Det kan finnas anledning att se upp med ris och pasta som har stått framme för länge.
Mm. Men nu pratar vi om för länge, det är över natt. Det är inte för länge om den står framme 3-4 timmar på bänken. Det hinner inte hända någonting.
Även om det inte är nödvändigt ur hälsosynpunkt, kan det vara önskvärt att täcka maten som ställs in i kylen. Och där tipsar du om att använda tefat som lock på skålen istället för gladpack. Eller framförallt inte aluminiumfolie, var du ju väldigt arg på.
Ja, visst. Nej, men jag tycker det är så bra med porslin, för det blir ju aldrig någon smak av det. Alltså plast är för mig att smaka lite plastigt, men jag kör alltid med små porslinsbyttor.
Ta inte med dig doggybaggen om du ska se flera filmer på filmfestivalen innan du kommer hem.
Ja, men i alla fall lägg in den innan du går och lägger dig.
Är det något viktigt du tycker att jag har missat?
Nej, det tycker jag inte. Men vi ska tänka på hur otroligt, otroligt bra livsmedelskvalitet vi har nu jämfört med för 200 år sedan eller 100 år sedan. Vi ska inte gå på det här gnället som det ofta står på nätet om hur dålig maten är nu för tiden och så. Det är grundfel.
Tack för att du kom hit.
Tack ska du ha.
Och såklart till dig som lyssnar. Just det här höll jag ju på att glömma. Jag har ju fått ett meddelande från de så kallade digitala utvecklarna inom Sveriges Radio. Jag misstänker att de är de smartaste av oss allihop, så det är nog bäst att jag läser. Det står så här. Om du vill vara säker på att inte missa nya avsnitt, följ oss i appen Sveriges Radio Play. Det gör du genom att trycka på knappen följ med ett litet hjärta bredvid som du hittar vid våra avsnitt i appen. Hängde du med på det där, Agnes?
Oj, oj, oj. Vilken smart hjärna som har tänkt ut det här. Ja.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från Sveriges Radio. Du hittar alla våra poddar i Sveriges Radio Play. Podden klipptes av Simon Westerdahl. Ljud Mikael Ekblom och Simon Westerdahl. Arkivsök Stefan Lysarides och producent, det var Hanna Andersson.